Om man vill göra enkelt för sig så kan man bara lägga 25% i aktieindex. Och så kan man ta 25% och lägga i någon råvarukorg. Och så kan man ta 25% och köpa guld för. Och så kan man ta 25% och köpa CTAs för. För att är något som CTAs gillar så är det liksom hög inflations, liksom, scenarier. Och 70-talet var ett fantastiskt årtionde för CTAs och trendfinneri.
Hej, du lyssnar på Antilop med Syding och Sandqvist.
Alloj, alloj.
Varför är du med?
Ja, det var jag fick frågan och man säger inte nej till mycket Syding. Liksom. Då får man frågan så kommer man.
Det här är onsdag eftermiddag ungefär klockan 2. Och Antilop kör en spontanare. Kanske lite olja.
Ja, nej, vi kan precis. Det är intressant på marknaden med tanke på vad som händer geopolitiskt. Och vi är ju självklart inga experter på det området, men man kan kommentera lite. Och lite prata lite USA också.
Vi hamnar ju i ett lite känsligt läge här energimässigt när dels har vi den här Israel-Palestina-konflikten som får att rycka till lite grann. Men jag tänker att det är framförallt i perspektivet av att Ryssland sitter på något sätt hela tiden redo att vilja använda oljan som vapen.
Ja, precis. Det hade man ju väntat sig här. Om det skulle bli en liten hårdare vinter så skulle ju Ryssland liksom använda oljan då som vapen. Och det var ju givet. Men det här spär ju bara på problemen nu självklart. För att om nu USA skulle liksom attackera Iran på grund av att Irans olja liksom hjälper då stödjer Hamas och palestinierna, och då har vi liksom början på tredje världskrig här, vilket ju inte är roligt. Och framförallt att det ökar risken för att Kina kliver in i Taiwan, tror jag, för att om USA är liksom upptagna på två fronter med Ukraina och Israel så är liksom, tror jag att Kina, jag tror inte Kina vill ha ett krig, men om de skulle gå in i Taiwan så är det bra, så skulle de göra det nu, tror jag. Och med tanke på hur liksom utsatt USA är, med tanke på hur bondmarknaden kollapsar nu också, räntorna går ner i taket och sådär.
I vanliga fall så ska man ju tänka när det blossar upp lite sådana här konflikter att de är högst tillfälliga och köp på de svaga dagarna. Nu blir det ju inte ens svaga dagar, utan börsen är ju stark istället.
Ja, precis. Och det är ju liksom all inflation. Alltså, krig är generellt extremt inflationistiskt, och vi har ju en inflationistisk grundsyn från början på grund av all pengatryckning, som är ju självklart definitionen på inflation. Men krig spär ju på det med att man självklart finansierar krig oftast genom sedelpressarna, så att det ökar på inflationstrycket, plus då att självklart om man producerar saker som sprängs istället för att producera saker som folk vill ha och använda, så ökar det pristrycket också på andra varor, så att det blir liksom double whammy här.
Ska man verkligen tro att det här scenariot som Pippa Malmgren brukar prata om, att vi egentligen redan är i ett tredje världskrig, att det är det vi också ser här i form av någon slags excitationspunkter från liksom krigsfältet?
Ja, precis. Jag tror att det här är liksom, det här är precis som de förutspår, the fourth turning, att det liksom där under fourth turning så är det oftast stora liksom globala konflikter, och det vi ser nu också, så att det är skrämmande tider. Vi hoppas på att det inte blir liksom att det blir kärnvapen, men man vet aldrig.
Vad köper man helst? Vad är kanske både i närtid men också på lite längre sikt? Alltså, vi har ju några uppenbara, det kan vara vapentillverkare.
Ja, kolla på liksom hur de gick igår eller häromdagen.
Ska man titta på tyska Rheinmetall eller svenska Saab eller de stora amerikanska?
Ja, jag gillar de stora, alltså jag har tappat namnet bara för det. Northrop Grumman var ju på 10% där.
General Dynamics kanske.
Precis, Lockheed Martin och de här, de tror jag är jättebra köpare.
Så finns det några mindre, lite specialiserade. Det är någon, jag tappat namnet på den också.
Base eller vad de heter, finns väl. Tappat namnet på dem också. Men precis, vapenindustri.
Men är det vapen, olja eller guld?
All of the above. Och jag kan komma med ett lite mer konkret tips väl, just liksom portföljallokering och vad man ska köpa liksom i inflationistiska tider, så måste man ha liksom en inflationsskyddad portfölj då. Och jag tycker det bästa man kan göra, om man vill göra enkelt för sig, så kan man bara lägga 25% i aktieindex, då får man liksom, equity-exponering, och så kan man ta 25% och lägga i någon råvarukorg, och så kan man ta 25% och köpa guld för, och så kan man ta 25% och köpa CTAs för. För att är något som CTAs gillar så är det liksom hög inflations, liksom, scenarier, och 70-talet var ett fantastiskt årtionde för CTAs och trendfylleri. Så att om man skapar en portfölj av de klarar liksom fyra komponenterna så tror jag att man är rätt safe, så en liksom all weather approach.
Jag har två uppföljningsfrågor där. Dels, kan du kort förklara vad en CTA är?
Ja, nej, men det är då det som jag gjorde förut på Lynx, alltså trendfylleri, att man det är momentumfonder då, som spelar på att liksom momentum fortsätter åt ett håll oavsett vilket håll det är. Men poängen är just att den typen av fonder som Lynx då tenderar att gå väldigt bra när det är liksom höginflationistiska perioder och stök generellt.
Varför gör de det?
Därför att det blir stora rörelser på marknaden och ja.
Är det för att det skapas tydliga trender?
Ja, alltså? Precis. Det går upp och så fortsätter det gå upp helt enkelt för att ja, man köper när det går upp och säljer när det går ner, och de här trenderna tenderar att liksom fortsätta och det tenderar inte att vara inprisat i marknaden. Så att, det ser vi nu också även liksom, olja och guld. Det händer inte speciellt mycket på det här, men jag tror att det som händer geopolitiskt är extremt bullish för olja och guld där på lång sikt. Men
och sen har vi det här med att sätta ihop en all-weather-portfölj eller en quattro stagione pizza av de här fyra bitarna. Om man sätter in 25% i vardera nu, då kommer ju pizzabitarna ändra storlek,
ja,
över tid.
Man får ju allokera om då, liksom typiskt då varje kvartal eller varje år, hur aktiv man nu vill vara. Men man kan ju typiskt då köpa, liksom, stoppa in 25% i Lynx, 25% i en liksom GLD och 25% i någon världs-ETF. Och råvaror är lite svårare. Det finns den här DBC som är den här råvaror-ETFen som är okej, men de är oftast väldigt energifokuserade, så att det är väldigt mycket energi i dem. Så det finns inga riktigt bra sån här equal weighted liksom råvaruportfölj som jag skulle vilja ha. Men ja, DBC är väl mitt bästa tips i så fall.
Och vad gäller GLD, det är väl fortfarande så ett tag till att man inte kan köpa dem på de svenska online-plattformarna.
Ja, det
är precis på gång att göra så, men det finns ju även den här For Gold, alltså Wisdom Tree tror jag att det är. Etcetera, eller man ska uttala det. En del blir förvirrad över att den handlar i euro. Och den handlar typ i euro per gram guld. Så att varje enhet är ett gram guld. Men det spelar ingen roll att den handlar i euro. Det här är den vanliga diskussionen.
Ja,
du köper guld helt enkelt. Ja, det är ohedgat på alla sätt. Du har fått guld.
Ja, precis.
Det är bara lite växlingar fram och tillbaka.
Exakt. Och vad som står i nämnaren. Så att, ja, men det är sant.
Jag gjorde en undersökning en gång av det här med vad som är en lämplig omallokeringsfrekvens. Och det är lite förvånande att det räcker alldeles utmärkt med bara precis en gång om året.
Ja, ja.
Och det är klart att det kan ge lite skillnad när man backtrackar, om man väljer sista september eller sista december eller mitten av maj eller vad det nu än är för någonting. Men i stort sett så spelar det nästan ingen roll. Men vad man kan göra för att finjustera en sån här omallokeringsmodell är att istället för att den är frekvensbaserad så är den relativ rörelsebaserad.
Mm.
För det är det som är själva poängen, att när de rör sig mycket relativt varandra, vilket de bland annat gör på årsbasis. Mm. Men det är ännu smartare att bara helt enkelt göra det när de har rört sig mycket relativt varandra.
Precis, man kan ju fånga någon liten form av brusfaktor där kanske. Så att, ja.
Det blir en slags volatility dividend att man ja. Köper lågt och säljer högt.
Ja, precis. Jag vet att du snackade med tio och det jag skulle nog för att malkera varje månad, men det där är en smaksak. Men på hela poängen är att man måste ha liksom en portfölj som är inflationssäkrad helt enkelt. För det är liksom, nu är det så uppenbart att det är liksom inflation is here to stay. Och jag menar, kolla på exempel, vad var det bästa börsen 2022 snabbt? 23, Argentina. Den är upp ett par tusen procent eller vad det är. Liksom. De har räntor på 50%, extrem inflation liksom. Så att... och det är någon form av hyperinflation då, men det kanske inte vi får i US-dollar, men någonting liknande kan det bli, och då, man måste ha en portfölj som skyddar den mot det helt enkelt.
För den som är lokalt i ett sånt land så är ju den där uppgången på riktigt.
Ja,
det är den valutan som de ska köpa mat för.
Precis, så att många är oftast väldigt negativa till aktier, liksom. Man tycker att ja, räntan är hög och liksom, inflation är inte bra, och det är, generellt så är det kanske inte aktier det bästa att ha, men det är ändå ett visst inflationsskydd. Så att, men om man kombinerar det med de här andra grejerna, så tror jag att man har en bra liksom, stabil intjäning över tiden. Och just den portföljen, jag backtestade den, och den har väldigt få minusår. Kolla bara för 22 då, till exempel, så var ju börsen ner 20%, men då levererade CTA-delen väldigt bra, så då var det ändå plus, även fast guld var flat och råvaror var lite plus. Så att de tenderade att ta ut varandra väldigt bra där och ge liksom en jämnare avkastning.
Det var en mycket inspirerande intervju med Luke Groman i den senaste Macro Voices. Då gick han igenom en slags feedback loop mellan stigande räntor och stigande dollar och stigande börs och även stigande guld.
Precis, ja, men det är väldigt intressant den där liksom, reflexiviteten som kickar in liksom när ja, men jag vet inte om det är liksom, om vi är i slutfasen den eller om det är i början på den, det är alltid det svåra.
Mm, och om man ska komma till ett annat tillgångsslag som du också nämnde just nu, guld på lite kortare sikt och på lite längre sikt. Nu har den varit nere och vänt här kanske vid stödet kring cirka 18-25 ja. Dollar per ounce. Hur ser du på det här i närtid? Till exempel om jag säger att scenariot är att långräntan fortsätter upp 1-2% till i USA.
Ja, nej, då det blir press på guldpriset. Men jag tror någonstans så kommer, liksom, kommer guld dekoupla från räntemarknaden och vi kommer se liksom, räntor går upp och guld går upp. För att folk kommer inse liksom, att högre inflation som är det som driver upp räntorna är också extremt bullish för guld. Men just nu så blir det tvärtom för att nu tycker man att ja, hög inflation, då kommer Fed tajta, då kommer man höja räntan och det är negativt för guld. Men den här dynamiken kommer att förändras med tiden, men ja, så extremt kortsiktigt just nu skulle jag säga att det är lite sälj, men jag tycker det är väldigt bra stöd som höll här hemdagen, så att jag tror att ja, vi är rätt nära någon typ av botten här i guld. Så, men det får vi se. Mycket hänger på räntorna också som sagt, och för på kort sikt och sådär så spelar det så rätt stor roll här.
Jag funderar lite grann på, man har en form av facit i historien. Dels till exempel hur guld och aktier rörde sig under covid-kraschen 2020. Då var det väldigt bra faktiskt att ligga i guld och köpa guld genom svackan. För att guld gick ner bara hälften så mycket som börsen och det vände upp kraftigare och tidigare än börsen först. Men sen tappade ju guld tempo och börsen bara sprang iväg.
Ja.
Och sen har vi ett annat facit och det är Argentina. Jag misstänker att börsen faktiskt har gått bättre än guld där också.
Ja, jag har ändå kollat faktiskt, men det är just därför man ska ha den här liksom diversifierade portföljen av aktier och guld, för att de kompletterar varandra så bra. Men jag vill bara poängtera en sak till med när guld tar fart, och för att nu med tanke på den här geopolitiska konflikten och liksom risken för tredje världskrig och allt här, så tror jag att det är en rätt låg sannolikhet att Fed fortsätter att höja, för det här kommer en utmärkt ursäkt att liksom fortsätta pausa och kanske börja sänka nästa år, och det är när de börjar sänka, det är då liksom guld exploderar. Det är liksom, och det kommer vara kickoffen för en extrem ja, alltså ett, återgång till den här bullmarketen i guld som jag tror jag kommer börja nästa år.
Som goldbug så letar man alltid stödjande information för varför guldet ändå liksom snart ska gå upp och varför guldet egentligen är starkt. Men med då den brasklappen att jag är biased, så är det ju faktiskt fantastiskt starkt att ligga på 18-25.
Det är sjukt,
men när räntan har höjts till 5%.
Räntan har höjts mer än någonsin i världshistorien, liksom 5,5%, och dollarn är stark. Allt det här borde liksom trycka ner guld i backen, men det gör det inte, för att det är så mycket liksom köp från centralbanker och allt där, så att det känns sjukt starkt tycker jag. Så att,
egentligen står ju guldet redan i 2500.
Ja, precis. Och men alltså, i kronor så är det upp en 7-8% i år fortfarande, liksom, trots den här nedgången, så att
ja, folk är nog rätt trötta på att jag hela tiden upprepar guldet är på all time high.
Ja, precis. Det var all time high bara här veckan. Liksom, så att,
Det är bara i dollar som det inte är det. Men det är, och en poäng här också, det är att det handlar inte om att guldet måste gå bättre än aktier kommande 3, 5 eller 10 år heller. Nu tror jag att det kommer göra det. Men efter att ha sett Argentina så är det kanske ändå egentligen en bättre gissning att aktier går bättre än guld. Men poängen är fortfarande att man ska ha båda, för att vi vet inte.
Precis, och det är svårt att tajma det där, och jag tror de flesta har bättre odds om man bara har en jämn allokering mellan de här två och försöker kanske utnyttja liksom perioder som nu när det är lite tillbakagång på en marknad eller en annan, så använder det som så ökar liksom och inte gör för komplicerat helt enkelt.
Om man ska fundera lite grann på börsen på lite kortare sikt, dels vad säger dina huvudmodeller nu om kanske USA-börsen eller Sverige-börsen?
Just nu är de lite bullish kan man säga. Lite för att det är lite, kommer in i den här säsongen, är ett väldigt positiv säsongsperiod här. September var ju en väldigt svag månad och historiskt så efter svaga septembermånader så brukar man ha bra Q4. Får vi se om det blir det den här gången också. Men rent spontant känner jag liksom att det är inte så kul med aktier med tanke på räntorna. Så det känner man ju att det här... Men ja, pausar de nu och kanske börjar sänka nästa år så kan ju komma i börsen ta fart också.
Det är märkligt tycker jag att den här räntemotvinden inte får några lik att flyta upp till ytan.
Nej, det är mycket märkligt. Men det är precis räntemotvinden. Alltså, det som hände 2007 och 2008 där var ju liksom att bankerna började få problem för att folk inte betalade tillbaka sina lån. Men det gör de ju nu. Nu har ju som folk inte defaultat på det sättet. Men det som händer är ju liksom att bankerna förlorar pengar på sina lån för att de, som jag pratade om tidigare, liksom att många har låst in då liksom lån på 30 år på låga räntor och nu måste bankerna då, det där kostar ju bankerna massa pengar så nu ligger de och blöder, men samtidigt så har de ju den här liksom faciliteten hos Fed att de kan liksom marka dem till market, så att allt är liksom lite contained.
Även i Sverige så är det så att det är ändå en del kommersiella fastigheter som har svårt att betala räntor och hålla takten på att serva sina lån. Men bankerna är lite som snurresprätt. Man är redan ute i luften och springer. Man har sprungit ut för stupet och så bara vägrar man falla. Och man förändrar lånevillkoren lite grann. Man är lite schysst mot låntagarna tills vidare. Och dessutom så bankerna har lärt sig av tidigare finanskriser att man vill inte ta över panten. Fast man har rätt i panten så gör man det inte förrän man faktiskt har en annan köpare på andra sidan. Och det här hör jag konkret från i lite andra projekt som jag har. Där det är en del riktigt häftiga fastighetsfonder som håller på att startas med supererfarna fastighetspersoner. Men till och med de har svårt att få in pengar trots att nu är det ju massa distressed säljare och antagligen fantastiska lägen att köpa fastigheter i år och nästa år. Ändå får de inte in pengar och det beror ju på att alla som är intresserade av fastigheter går på knäna just nu.
Precis, och det är inte bara fastigheter, folk som har fastigheter, folk är liksom PE-värden och liksom, alltså alla behöver pengar nu hela tiden och det är lite likviditets-squeeze alla 2007-2008 det här igen. Och problemet är liksom inte, tror jag egentligen, att alltså, räntan, om den höjs, utan problemet är hur länge den stannar här uppe. Det är det som är problemet. Alltså, alla är fine om nu räntan vänder ner igen, men om den hänger kvar här uppe så blir det problem ju längre den är kvar här uppe. Liksom.
Och det där är ju snurresprätt.
Ja,
det är som att man väntar på att det ska komma ut en liten planka redan. Ja. Och det funkar om räntan sänks.
Ja.
Och därför så vet alla också att om jag är den som kräver in min pant eller mitt lån, då startar jag domino-brickorna och då kraschar det här. Och därför så gör man det inte.
Nej.
Men om räntan hålls kvar här uppe, då blir det så av sig självt.
Ja, precis.
Ser du någon skillnad på till exempel amerikanska och svenska aktieindex i dina signaler?
Jag kör inte någonting i Sverige, så att det, okay. Men däremot handlar vi liksom europeiska aktieindex och det är väl lite skillnader, lite mer negativt i Europa, lite mer positivt i USA här, och det är mer bara mönster, igenkänning liksom att varför det är så.
OMX, alltså, dels så tycker jag amerikanska index, inte minst Nasdaq, den kom ner en bra bit men ändå inte ens i närheten av 200 dagars, vilket innebär att den har ett fortsatt momentumstöd underifrån. Dessutom, som jag varit igenom, aktier är ju sannolikt bra i inflationstider och USA är någon slags safe haven och som, allting pekar ditåt och det finns självförstärkande feedbackloopar där. Men i Sverige så har vi inte alls de looparna för att vi har en svag valuta och man kanske hellre flyr från Sverige trots att våra bolag borde se billiga ut för internationella placerare, så vill man ändå inte fångas av den här liksom nedgången. Och OMX ligger fortfarande under 200 dagars. Och trots det här ganska kraftiga uppstället den senaste veckan så är man 1% under 200 dagars just nu i eftermiddag. Vilket jag normala fall skulle se som ett tydligt säljläge. Du är redan under, du har en negativ trend, den är etablerad sedan flera månader tillbaka. Och nu är du bara upp och touchar på 200 dagars.
Ja, men jag tror jag absolut hellre köpa USA till exempel än Europa eller OMX. Bara baserat på det, det tror jag är bra.
Tillbaka till Israel och Hamas. Har du några funderingar på det här på kort sikt?
Det är hemskt. Det
kommer USA göra någonting?
Ja, tyvärr så tror jag att de kommer självklart stödja Israel här. Men den stora risken är om de ger sig på Iran. Men det är hemskt. Alltså, nu kommer Israel liksom... De kommer ju jämna gasastrippen med marken, och tyvärr så är det, liksom, det är 50% barn som bor där, så det är självklart en tragisk liksom, extrem katastrof. Liksom, så att, men, och det är svårt att se hur det här ska, liksom, hur det här ska hindras, för att det är när man börjar döda varandras barn, det är då liksom de här spiralerna verkligen tar fart. Liksom. Det är, inget sätter ju fart på liksom, händationer som när ens barn dör. Liksom.
Normala krig, men de är inte heller särskilt vackra, men då är det vuxna män skjuter på vuxna män, och man gör det för att man vill ha tag på marken i princip. Men när man har hamnat i ett krig där man utmålar motståndaren till någon slags monster som helt saknar värde och börjar mörda barn, då är det en helt annan typ av konflikt. Det finns inget snyggt sätt att... Liksom, man brukar prata om att man ska ge motståndaren en gyllene bro att backa på. Här har man liksom bränt alla broar och spetsat barnen på pålar.
Ja, precis. Ja, det är verkligen hemskt det som håller på att ske. Det här kommer bara eskalera och... Tyvärr liksom, svårt att se något slut på det här.
Mm. Ja, det blir inte så munter avslutning på avsnittet.
Men kanske om man är lite munter ska man prata om, jag vill bara nämna någonting om USA-valet här också. Det är lite kul att nu gick ju RFK här ut och sa att han skulle köra som independent. Och det här har ju rätt stora konsekvenser, för att fortfarande i alla bettingmarknader och på polls och där, så tror man ju att Biden ska vinna. Vilket jag tror är noll sannolikhet att demokraterna vinner. Noll sannolikhet att Biden vinner.
Zero.
Speciellt nu när RFK kör independent, för han kommer ju ta självklart röster från demokraterna. Och då är republikanerna säkrade i princip, och troligen det blir Trump då, om man inte hamnar i finkan, för han är ju han kan bli den första presidenten som får liksom sitta i finkan och styra landet.
Kan han benåda sig själv där?
Ja, alltså, han har ju 4 åtal, och 3 av dem är federala, och de kan han ju benåda sig från, och där kommer han aldrig bli åtalad, för att de går ju till högsta domstolen, och där sitter han ju säkert, i och med att den är rätt liksom vinklad åt hans håll. Däremot det 4:e åtalet, som är där åtalet Georgia för valfusk, där det kommer han inte undan, så att där han kanske får sitta tvängas i Georgia och styra landet.
Ja, spännande. Men det låter ju verkligen som att det är Trump som blir president.
Ja, det är, om inte han, ja, precis, någonting märkligt händer med.
Och vad kommer han ställa till med på sin andra period, särskilt efter att han liksom lite nesligt förlorade förra? Ja. Alltså, det känns som att han borde ju vara rätt hämndlysten och stärkt och liksom ännu mer bombastisk än vanligt.
Ja, jag vet inte. Jag ser inte honom som någon så här superkrigspresident, men jag kanske har fel. Alltså, men,
Nej, jag tänkte absolut inte på krig faktiskt, utan liksom på, jag vet inte, politiken i största allmänhet. När det gäller geopolitik och krig och sådär, då uppfattar jag honom mer som inte en krigshetsare. Nej. Bara lite burdus i förhandlingarna. Han är väldigt manlig och framåt.
Ja, han är inte den, jag tror inte han är den typen som egentligen som kanske liksom startar tredje världskrig, men man kanske har fel. Men det blir väl bli, liksom, han är ju extrem populist och kommer säkert bygga mur och skylla allt på, liksom, på invandrarna. Liksom det är en klassiker.
När det gäller krigshetsandet, han kan lika gärna bara helt enkelt dra tillbaka trupperna och säga make America great again, och vi ska inte beblanda oss. Nej, med precis. Andra överhuvudtaget. Vi är skyddade av 2 oceaner.
Ja, jag hoppas att han väljer Vivek Ramaswamy som sin running mate. Då har han tappat lite här, men han låg väldigt högt till. Jag tycker han är rätt vettig faktiskt. Jag såg hans respons till hur man ska liksom, hur man ska reagera mot hela den här Israel-Hamas-grejen också. Och jag håller med allt han säger, men det är en ung, smart indier där som jag tror skulle kunna vara rätt bra liksom, vice president.
Nu är det väldigt bra odds på att Trump ska vinna, men låt oss säga också att han faktiskt vinner. Vad tror du det har för effekt på räntor och börs och valuta?
Jag tänkte på det faktiskt precis i morse, att det kanske blir tvärtom som det blev förra gången han vann 2016 där, för då var liksom gapet i börsen ner på hans surprise vinn, och sen var det rakt upp i nättaket, och det kanske blir tvärtom nu, att folk tror att nu är det bra igen för börsen, och så gapar upp och så fort går det ner då kanske.
Och man struntar i de här mellanfluktuationerna och hoppar direkt till liksom slutspåret istället.
Ja, han är inte bra för, alltså, han vill ju ha låga räntor och han vill ha negativa räntor, han kommer ju liksom trycka pengar, han ökar ju underskotten hej vilt, och han vill ju dessutom sänka skatterna, vilket ju blir ännu större problem då, för att då ökar ju underskotten ännu mer om man ökar kostnaderna och sänker skatterna samtidigt, så att det är självklart inget bra för ekonomin. Jag såg just nu skulden i USA passerar 33 triljoner, och den första triljonen den kom till 1980, då hade tog alltså, var det 260 år i hela USA:s stora fram till 1980 för att bygga upp 1 triljon i statsskuld. Nu lägger de på 1 triljon i statsskuld varje månad. Det är så den ökar. Och om det här fortsätter då, så räknar de ut om 2030, alltså om 7 år, så kommer statsskulden vara så hög så att om räntan är ungefär den ligger nu, så kommer 120% av alla skatteintäkter gå åt att betala ränta på lånet. Och det kan ju självklart inte ske. Så att någonting kommer hända däremellan.
På 80-talet var det populärt med Reaganomics, som i korta drag gick ut på att om man sänker skatterna så ökar skatteintäkterna för att ekonomin får som fart. Och Trump är som Reaganomics på steroider. Det är bara det att han har dessutom strukit att skulderna spelar någon roll överhuvudtaget. Det spelar ingen roll om vi får in mer skatteintäkter eller sänker skulderna, utan vi ska bara blåsa på. Och det är inflationistiskt och antagligen bra för alla typer av tillgångar.
Ja, precis. Det tror jag. Det är därför man är så extremt bullish på inflationstillgångar. Liksom. Ja,
och då blir det ännu mer så att man skapar stora klyftor mellan haves och
ja,
have-nots.
De kommer bara öka som de alltid gör liksom, när man är med lägena, men det, ja, alltså jag är all for att man ska sänka skatter, men då måste man sänka kostnaderna, alltså statens kostnader också, för att på något sätt måste man betala för staten, och gör man inte via skatter så måste man dra ner på kostnaderna eller trycka pengar då, vilket de gör.
Så man kan egentligen sammanfatta alltihop med buy the effing dip.
Ja, eller framförallt tänk på ha en inflationssäkrad långsiktig portfölj. Mm.
Och just det här med flera ben, alltså till exempel, ja, en quattro.
Precis, jag tycker den är väldigt bra, och precis, glöm inte CTA-benet och råvarubenen är viktiga också.
Hur får man tag på CTA-benet? Köper man Lynx?
Man köper Lynx, det är lättaste. Sen man kan göra det själv, men då det är lite mäckigt liksom, men det tillkommer självklart kostnader då, för att de tar ju avgifter, och alla de här ETF-erna tar ju avgifter också, så att det är inte, ja, men jag tror ändå att det är ett bra strategi.
Ja. Men då har man kanske lyssnat på Antilop.
Ja, kanske, eller bra, ja.
Anti Tänk på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument.
Alla investeringar är förknippade med risk, och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital, eller till och med mer om du är riktigt dum och använder belåning.
Vi försöker underhålla och utbilda, och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga, men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i någonting av det vi pratar om.
Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough.
Och det är dina pengar, all in.
Nej, och det är dina pengar, ditt ansvar.